Hej, välkomna till dagens specialavsnitt där filterskaparen, ägaren Mattias Göransson sitter i stolen. Den intervjun gjordes i november, men den som väntar på något väntade för länge. Hoppas ni kommer tycka detta är intressant och givande.
Kan du bara kort berätta lite om dig själv, vem du är och sådär?
Ja, jag heter Mattias Göransson. Jag är chefredaktör på magasinet Filter. Och en av grundarna bakom fotbollstidningen Offside. Och ja, bor i Göteborg. Tre ungar. Fru. Skriver böcker ibland. Och är redaktör.
Jag tänkte såhär, hur kom det sig att först att Offside bildade, senare Filter och senare Hunger?
Alltså Offside var, när vi startade Offside, var ju två grundare, Tobias Regnell och jag. Och då skrev vi för andra tidningar. Jag var kontrakterad till DN. Jag var frilansare och hade månadslön hos dem. Skrev reportage, intervjuer. Tobbe skrev för andra tidningar, alla möjliga tidningar. Mycket affärspress. Och vi liksom lärde känna varandra för att vi jobbade på filmfestivalen i Göteborg. Och upptäckte att vi tyckte om samma typ av amerikanska journalistik. Det blir för tekniskt att gå in på detaljerna där, men det finns en väldigt tydlig amerikansk berättarskola som skiljer sig mycket från den europeiska genom att den är mer episk. Man försöker berätta längre historier, ta med mer av bakgrunden till varje berättelse. Man försöker mer snickra historierna som ett romanbygge eller ett filmbygge, man målar scener och framförallt så försöker man skapa en spänning genom att hålla inne på slutet och göra berättelserna spännande hela vägen. Vi upptäckte att vi gillade samma saker och så var det bara en fantasi om att starta en egen tidning i något eller några år. Men sen när vi tänkte på att det inte finns någon fotbollstidning heller så tänkte vi att ja, men om vi gör den här reportagetidningen om fotboll i alla fall så kanske någon vill läsa den. Alltså, du hörde ju själv nyss när jag försökte förklara vad det var vi gillade. Det är rätt flummigt liksom. Vi gör väl en amerikansk stil reportagetidning. Det hade ju inte en jävel fattat vad vi ville överhuvudtaget. Det är ju ingen annan än en reportagenörd som bryr sig om sådana saker. Men om man säger, nu gör vi en reportagetidning om fotboll, då är det liksom glasklart. Så då startade vi Offside. Första numret kom våren 2000.
Men då tänker jag så att det här var väl ungefär samma veva som Svenska Fans och Sportbladet och sånt kom fram med den.
Ja, Sportbladet kom precis i den vevan. Jag tror Svenska Fans var lite senare. Ja. Framförallt det jag tycker det roligaste var att vi lanserades. Ja, Sportbladet var samtidigt som oss. Och så lanserades vi samtidigt som en jättesajt som heter eurofootball.com. Ja. Som var ett sånt här IT-yran-projekt från Stockholm. Mm. Som hade 80 miljoner i riskkapital och familjer housing och sådär. Så det var väldigt, väldigt mycket fotbollsgrejer kom då 2000 med helt olika förutsättningar. Vi var ju grilla rörelsen där kan man väl säga. Vi gjorde ju tidningen som pocketbok först.
Just det.
För att det var det enda vi hade råd med. Det är mycket billigare att trycka pocketböcker än tidningar.
Ja. Men det här var väl också, var detta samtidigt som det allsvenska publiksnittet var så där högt ungefär?
Ja, det var det. Det var då det boomade. Om vi sitter och tittar på det så var det ju tydligt att medierna, det är ju samspel mellan medier och publik. När publiken växer så blir medierna mer intresserade och då växer publiken och så vidare. Men det var ungefär då man kunde se alla matcher också på tv. Alltså de här Kanal Plus-matcherna och alla matcher började produceras och alla Stockholmslagen gick bra, både AIK, Hammarby och Djurgården,
vilket jag beklagar på ett sätt.
Ja. Nej, men så att Stockholmslagen drev väl hypen bland Stockholmsjournalisterna och då skrevs det mycket mer och så blev det mer, så visst det var jävligt lyckad timing måste man säga. Samtidigt var det då det blev absurt också, ungefär då när publiken rusade, intresset ökade. Så det var ju nästan som att det bara måste komma en fotbollstidning. Varför finns det ingen fotbollstidning? Det fanns en fotbollstidning som heter Svensk Fotboll. Som gjordes i Östersund, Örnsköldsvik. Men den var mer tränarutövarinriktad. Det var liksom tips på övningar och intervjuer med tränare och sånt.
Men är det den tidningen som Svenska fotbollsförbundet fortfarande driver eller? För det är någon
Ja, nej, det är inte Svensk fotboll, de har ju magasinet Fotboll.
Ja, just det.
Som också är mer intern organ eller vad man ska kalla det för.
Ja, det är inte så, om man vill ha spännande läsning kanske man inte ska ta det reportage. Beroende på vad man tycker är spännande.
Nej, precis. Nej, men så att det var verkligen ett vakuum, och Sportbladet fattade ju det också. Och sen så startade det också, det kom ju något som heter Sportmagasinet, där Sportbladet gjorde någonting mer magasinsinriktat sådär.
Ja.
Ja, men så det var en skön tid sådär.
Men så tanken från början, om du ska vara het, är nästan lite trodde inte. Nu är det väl, ja, det är ju 13 år nu. Och sen funnits det, trodde ni inte då i början där? Eller
nej.
Det kanske var någon dröm man hade att...
Nej, men alltså grejen var, det är väldigt dubbelt det där. På ett sätt så var det ett grillaprojekt. I och med att rötterna var... Alltså det blir så svårt, jag tycker alltid det är intressant. Jag är ju själv journalist och intervjuar folk väldigt ofta och har gjort det genom åren. Hur man försöker skapa en logik i efterhand. Människan är ju sån, man försöker se det som man har agerat logiskt och haft en plan. Väldigt ofta är det ändå slumpen som avgör. Men om jag ändå ska försöka vara ärlig så var det nog några krafter som var avgörande. Det ena var att både Tobbe och jag... Och många av de kompisar som har varit med oss från starten och som har puttat in pengar och jobbar med oss nu, och vår AD Ola till exempel, så här, har rötterna i någon slags Göteborgs underground.
Okay.
När vi var unga så gick man på svartklubbar, man hade kompisar som startades på skivbolag. Vi jobbade på filmfestivalen som ju också var underground-grej från början. Och det fanns en känsla av att, vad fan, man gör bara saker. Det spelar inte så stor roll om det misslyckas. Det fanns ingen rädsla för misslyckande.
Är det någon sorts punkanda då också, kan man säga? Eller på någon,
ja, även om det inte fanns någon punk i oss. Tobbe är mer funk. men ja, visst, det är helt rätt. Det är väl den attityden att låta oss göra det.
Ja.
Säg att vi går konkurs efter ett halvår, så what?
Liksom. Då har man ju gjort någonting.
Då har man gjort det i alla fall. Vi får väl se. Det var det ena. Men... paradoxalt nog så har framförallt Tobbe, men även jag, en idé som låter motsatt men som inte är det egentligen. Den är att man kan inte bara ha konstnärlig eller artistisk framgång. Det är ingen utmaning liksom. Den riktiga utmaningen är att tänka punk, göra grejer bara för att de är sköna och bra, men ändå få dem att gå runt.
Ja.
Det var det vi tyckte var utmaningen. Så att det är klart, vi ville ju att det skulle gå vidare, och vi var ju, även om det var en så okommersiell tidning från början, så var vi ändå kommersiella. Det var liksom inga, det vi gillade var ju inte smala navelskåderier, att någon poet sitter och funderar om bollbanor, utan vi ville ha raka, straighta stories.
Mm.
Som folk ville läsa. Vi ville ju nå ut i fotbollspubliken. Sådär. Så att det där sammanföll. Någon slags punkattityd med ändå en tanke om att, visst, det är coolt att göra det här, men det är riktigt coolt att göra det, och det lyckas också liksom, som ja, produkt.
Det får man ju säga att det har ju lyckats i alla fall. Men om vi går in på filten, vad var det som gjorde att den startades?
Det var lite olika saker, men
denna kom väl runt 2000?
Det här kom 2000, offside, och så dröjde det till 2008 innan Filter kom. Men beslutet att starta Filter kom väl 2007.
Ja.
Sen förberedde vi den ett år ungefär. Alltså Filter var ju egentligen bara ett backande tillbaka till den här grundidén.
Med långa reportage och...
Ja, med viss typ av berättelser som kunde handla om vad som helst då.
Ja.
För oss själva så var det från början bara, okej, nu gör vi en tidning. Nu gör vi en offside om allt utom fotboll. Och det är ju Filter på sätt och vis.
Ja.
Så att det var en ganska, egentligen bara backa bandet. Och så var det väl någon slags, man håller på med rastlöshet tror jag.
Ja.
Man håller på med någonting så länge, och jag gillar fotboll på fritiden. Och så, du vet, titta på fotboll på helgen, gå på blåvitt på helgen, se Champions League fotboll på kvällarna och jobba med fotboll hela dagarna. Till slut så kunde man skita fotboll och drömma fotboll liksom. Det blir bara för mycket. Så
just det. Ja, men det vet jag själv, som för några år sedan på helgerna där, då man kunde se hur mycket fotboll som helst. Någon har rätt i att jag såg upp mot 10-12 matcher varje helg, så tänker man bara, jag som tänkte vara ledig helgen och talen nu.
Ja.
Nu är det ju bara Blåvitt och Arsenal att titta på. Det ger mig nog ångest bara det, så det räcker.
Ja, jag fick en sån tankeställning. Jag var sommaren 2006. Jag har släktingar i Kalifornien. Och var med familjen i Kalifornien och hängde. Och jag har lärt känna lite grann en amerikansk journalist som heter Erik Schlosser, han som skrev Snabbmatslandet. Och var hälsa på honom, och vi satt och hade det gött i solen och käka och prata, och så sa han: Matthias, it's the World Cup. Why aren't you on the World Cup? Och jag bara, det är så jävla gött, Erik. Nu går det så bra för Offside att de andra är där. Jag behöver inte ens åka på VM längre liksom. Nu är de andra där och jobbar. Så han bara så jävla bekymrad ut. You must move on. You can't own a football magazine and you don't want to see the World Cup. Så tittade jag bara på, ja, du har nog rätt i det. Man kan fan inte ha en fotbollstidning och vara trött på fotboll liksom. Fast nu är jag inte trött på fotboll längre, men då var jag faktiskt ganska trött på det.
Ja, men det är det som är så fascinerande med filter, tycker jag, att alltid när jag, för jag läser i alla de här tidningarna, jag läser jag ju, och när man ska förklara, Offside betyder att förklara, men det är längre reportage med fotboll, alltså filter kan jag inte förklara, så jag brukar säga att ni har ju något sånt, det står ju någon sån här läsmagasiner för de nyfikna eller någonting.
Ja, och vad fan är nyfiken?
Jag brukar köra på det och ja, jag vet inte om de fattar också. Jag fattar fortfarande inte, de brukar säga den där svarta tidningen. När jag bor hemma, den där svarta tidningen har kommit, det räcker det.
Nej, den enda ramen är ju den här tids att koppla det vi skriver om till perioden när tidningen ligger ute.
Ja.
Att vara förberedande och framåtblickande ämnesmässigt istället för att.
Men det är det jag kan tycka är så fett med filter, att det är just att så mycket man har lärt sig, så mycket jag har lärt mig där, det kan man ju knappt lära sig på någonting annat. Ett exempel, när det var Sydafrika VM där, så hade ni någon skrift om apartheid där. Och visst, man kunde ju mycket, men det där fick man, där fick man ju kunskaper och sånt som man inte får på annat håll. Så jag menar, ni utbildar ju många folk, tror jag. Jag tror inte bara det är jag som lär mig mycket om att läsa filtern.
Alltså det är det fina med berättelser, att alltså det är det som är det fina med den här berättartraditionen. Det är att genom, om du bara hittar en huvudperson med spännande öde, så blir läsaren intresserad av hur det går för den människan.
Ja.
Och om det ödet inkapslar andra spännande samhällsfenomen och tråkiga fakta.
Ja.
Men har du liksom bara fångat inom den ramen, så tar folk till sig fakta på ett helt annat sätt.
Jo.
Det är som när vi skrev om, Fredrik Laurin skrev om utfiskningen av världshaven, och då var ramen en sån här medborgare över all misstanke nere i Helsingborg, som var golfklubbens ordförande och årets helsingborgare, och det var näringsmannaföreningen och allt vad det var, och hur han hade blivit rik på olika typer av tveksamma fiskemetoder genom decennierna. Då plötsligt kunde folk ta till sig det där. Men alltså, jag kände själv, jag har läst 100 faktarutor i olika tidningar om hur många sillar det finns, eller svärdfiskar eller hajar, och det går in i ena örat ut genom det andra. Men
så är det ju.
Men om du läser en story, så då går du fan in i huvudet på ett helt annat sätt.
Ja, men jag tänker som så här, och sen då bara kan vi ta kort, varför bildades hungern, och så jag tagit den också helt enkelt. Inte bara varför, utan hur tänkte ni helt enkelt när den?
Ja, alltså den skiljer sig lite åt på det sättet att det är ett lite steg ut ur kärnan. Vi har ju på något sätt bildats ett ganska tight team i Göteborg.
Mm.
Runt 15 pers som jobbar med Offside och filter. Hungar är ju Mats-Erik Nilsson som skrivit ett antal omtalade matböcker, som är chefredaktör för och driver tillsammans med oss.
Mm. Han vann väl något pris här för leden har jag för mig läst eller för något år sedan eller något sånt där.
Och så han,
han vann väl något pris
ja, tid, ja, precis. Han fick det här Pelle Wendel-priset precis nu från Expressen. Han har vunnit en massa priser.
Ja.
Men där, alltså där, där var det mer, alltså man kan inte säga på samma sätt. Offside kunde man verkligen säga, det fanns ju inget som offside.
Nej, idag ser man ju hur mycket mat.
Det finns ju helst. Hur många mattidningar som helst. Och men vi tyckte att den här typen av mer intelligent fördjupande matjournalistik det förekommer då och då, men det fanns ingen tidning för det. Men det är också en det var också en känsla för det amerikanska där. Som sagt, Erik Schlosser känner jag som skrev Snabbmatslandet.
Ja.
Genom honom har jag träffat Michael Pollan som är en annan stor matskribent i USA. Och det finns jäkligt mycket spännande matjournalistik idag.
Mm.
Och folk bryr sig om mat väldigt mycket. Om du bara tittar på hästköttsskandalen.
Just det.
Alltså vilken politisk skandal fick folk så berörda. Men när det gäller maten så är man det, som, det går djupare in. Och alltså det började faktiskt bara med att jag och Mats-Erik Nilsson satt och käkade. Eller fikade gjorde vi. Augusti 2012. Och Filter skriver jag mat lite då och då.
Mm.
Han gillade det vi gjorde. Och jag gillade det han gjorde. Och det var bara först ett skämt. Jag frågade honom vad nu håller du på med. Han höll på med en bok då som heter Saltad nota om fusket i krogbranschen.
Just det.
Jag bara frågade honom vad ska du göra när du är färdig med den då? Och då sa jag ingen aning. Nej. Så var det mer ett skämt. Ja, ja, men kan vi inte göra en mattidning då som du får ratta?
Ja,
ja kan vi göra, tyckte han. Om ni gör den. Ja. Så det var mer bara ett skämt som vi sen... jag drog det för Ola Vanadi då och Tobbe. Och de tyckte att det var en bra idé. Det låter ju lysande liksom. Och sen ringde man Erik upp och hade gått och tänkt på det. Så ja, men det var jag tyckte det var jättebra idé. Jag vill göra det här. Och sen är det ju faktiskt mest då Ola och Tobbe och Mats-Erik som har liksom drivit fram hunger. Jag har mer varit åskådare i och med att jag hållit på så mycket med Johan och Martin boken.
Just det.
Under det här året när hunger togs fram.
Fantastisk bok på alla sätt. Den,
ja, kul.
Ja, det, bara det ämnet kan ju vara ett helt annat avsnitt för det. Men jag tänker på så att i både Offside, Filter och Hunger så tycker jag att ni har många väldigt oväntade reportage och intervjuer. Alltså man kan ju tycka att jag brukar ibland säga för mina kompisar att det som är bra med Filter att exempelvis att jag uppfattar inte att det står så himla mycket om, alltså går du in på Aftonbladet så är det ju hur mycket om Zlatan som helst. Men ni kan ju ha, det var ju någon spelare från Mjällby som jag tappade, eller som hade spelat i Mjällby, det var Offside som hade fått, det var någonting som hade, han karriär gick dåligt om det var någonting med självförtroende och sådana saker. Det är någonstans, det är väldigt fina reportage när ni, och det var samma sak med Filter när jag hade ett långt och fint reportage med Eddie Bengtsson där.
Ja, just det.
Men alltså hur tänker ni när ni ska välja reportage? Tänker ni att till exempel den här personen uppskattar, det skulle vara kul att göra någonting, eller tänker ni bara...
Det är en väldig blandning.
Ja.
Vissa fall är det bara kalenderjournalistik. Den här människan blir aktuell när tidningen är ute. Ser vi om vi hittar någonting som är tillräckligt intressant.
Ja.
Men sen de historier jag gillar mest och de som blir bäst i Offside och Filter och så småningom Hunger utgår jag från. Det är ju de historierna som är mer tidlösa.
Ja.
Som bara är en bra berättelse.
Ja.
Och det vi har lärt oss är ju identifiera bra berättelser på förhand.
Ja.
För vi tittar inte alltid efter vad blir aktuellt, utan vi tittar efter, finns det en stark utmaning här? Det är som Hollywood-tänk egentligen. Finns det en stark utmaning här? Finns det en stark konflikt? Finns det en huvudperson eller några huvudpersoner som man bryr sig om?
Ja,
då kan det bli spännande. Kan vi följa dem när de tar sig an den här utmaningen? kan vi upprätthålla en spänning? Ja, då har vi en bra berättelse förmodligen.
Ja, just det. Men det är samma sak, för jag kommer ihåg när ni, jag började läsa Filter när ni gjorde det här reportaget om Killinggänget som är helt fantastiskt.
Ja, just det.
Och sen köpte jag inte det kommande numret av någon anledning, och så köpte jag det med Bingo och Katalina på framsidan. Och det var det jag tänkte att, då köpte jag, så tänkte jag, vad fan, det här kommer jag inte kunna läsa. Jag hatar dem i båda, så får jag hoppas att inte lyssna på detta. Ja, men då, för det är väl lite så här, man har väl, personen är väl inte glad för sådana grejer som de gör. Men det var ju, man fick ju, efter det så tänkte jag bara att, ja men så dumma är de väl inte i alla fall.
Ja.
Du vet sådär, men sen är alla, man blir, folk bedömer ju alltid folk vad de...
Så båda de, det är ju bra exempel, så båda de är...
De är ju kontroversiella.
Ja, och båda de texterna är väldigt berättartekniskt drivna.
Mm.
Och just väldigt amerikanska. Bingo utgår exakt ifrån det där jag pratar om, med en huvudperson och en utmaning.
Ja.
Hela det jobbet handlar om Bingo Remer ska bli seriös.
Mm.
Är inte det en utmaning så säg?
Oh.
och ja, det låter ju helt flippat. Ska Bingo bli seriös? Och vad tänker han liksom? Ja, men där har du ju läsaren.
Ja.
Vilken jävla dum idé. Hur ska det gå? Ja, men det vill man ju veta.
Ja.
Och där, i och med att du har identifierat en rolig utmaning, så har du en jättebra förutsättning för att bara spela ut Bingos liv. Men bara spela ut de sakerna som handlar om seriositet kontra oseriositet, och hur ska han tackla detta? Kan en människa som Bingo Remer någon som blir seriös, och hans fru då?
Ja, det beror ju på om man gör musikvideo till eller hopp till och sånt. Ja. Helt okej video visserligen. Ja.
Men Killinggänget också intressant tekniskt, för den
för det tolkar jag, men bara för att avbryta. För man gör jag är alltså, jag är för 90, så jag har ju sett allt de har gjort, och så på något sätt det blir som, skulle jag få välja ut någon humor som jag alltid tittar på resten av livet, så blir det ju dem. Det är ju ingen snack.
Mm. Prata med Killinggänget är svårt. Gruppdynamiken mellan dem kan du aldrig vinna över som journalist. För de kommer sitta och babbla.
Ja.
Många har ju gjort, publicerat runda bordsamtal där de sitter och babblar. Och det blir ingen styrsel.
Ja.
Så att det vi sa redan från början var rent storytänk. Finns det en kronologisk berättelse här?
Ja.
Som de kan prata utifrån, så att vi får styrsel på dem.
Ja.
Så att det hela började ett halvår innan vi publicerade, med att Kristoffer då ringde runt till vänner till Killinggänget och ställde en massa frågor bara för att leta efter, finns det en story med början och slut?
Så ni hade bestämt att det kommer bli någonting med dem?
Vi visste att det skulle bli, vi visste att pjäsen skulle komma och vad det skulle handla om.
Ja.
Och att det skulle vara kul att ha en stor, om vi hade den stora definitiva intervjun.
Ja.
Vi visste att de inte skulle göra så mycket.
Nej, de behöver ju inte göra
faktiskt. Nej, de behöver ju inte göra, de kan skita
i
alla.
Det räcker med Twitter i länk, så är alla biljetter på tecknet. Ja. Liksom.
Men så fick Kristoffer veta då det här att ja, men de skulle faktiskt lägga ner. De hade en vecka på Öland.
Just det.
Där Schiffert och vem var det mer? Schiffert och en till drog ihop gänget, och så skulle de gå ut ur dvalan, och det enda som hände var att de blev trötta på varandra och blev ovänner och skilde som fiender, inte alla men mer eller mindre ovänner, och så var Killinggänget dött, och så kommer den här frågan och de skakar liv i, de blir så smickrade av att det är Dramaten att de ändå tänker vi gör ett försök till, och så slutade med att de till slut gör en pjäs om den dåliga veckan på Öland. Så där har du en så tydlig berättarram.
Ja.
Så du sa Kristoffer, men här har vi, om vi börjar på Öland och slutar med att de gör en pjäs om veckan på Öland.
Ja.
Då har du en given tidsram. Och sen så intervjuade han bara alla exakt om den tidsramen. Vad minns du från Öland?
Ja.
Berätta om den veckan.
Ja.
Och sen korsklippte vi bara vad de sa.
Och då intervjun, och då exempelvis Schiffert för sig, Anders Locko för sig. Och...
Ja. Ja. Sen så är det ju bara hopklipp, det är bara de som pratar i princip i hela texten. Men runda bordsamtal hatar jag, för det finns ingen båge, det finns ingen dramaturgi. Men om du gör ett samtal där det finns en tidsram som hela tiden är motor framåt, hur ska du gå här då?
Ja.
Nu pratar de om Öland, ja shit, skulle de lägga ner?
Ja.
Nej, de blir ovänner. Då har du ett driv sådär. Så att den Killinggänget-intervjun som ser ut som bara en massa människor som pratar, den är också väldigt tekniskt driven sådär. Det finns en liksom väldigt hård motor i botten.
Men det som jag inte, det är så på något sätt är det vacker men samtidigt sångligt precis i början av det reportaget. Där det bara står Thomas Alfredsson hade bara skickat något mejl där det står det var jättetråkigt på öden, vi kom inte fram till någonting bara.
Ja.
Bara som ni vet, det var...
Ja.
Ja, det var... Det måste ha varit jobbigt.
Ja, han kände ju med att de hade tagit en vecka av hans liv.
Ja, exakt. Ja, men det har ju gått bra för dem i efterhand också.
Ja.
Får man ju minst sagt säga. Då är det så helt enkelt att ni, när ni kommer på en intervju så är det inte bara att den 28:e släpper om den här boken. Och då ser vi hur den här boken skrevs utan det är mycket.
Det ska helst finnas något mer.
Ja.
Det ska helst finnas något mer att följa eller någon utmaning eller något som skaver. Ibland kan vi vänta rätt länge på de där grejerna. Ta ett offside-exempel som jag tycker är en av offsides bästa texter. Skrev Henrik Brandau Jönsson. Han bor i Rio de Janeiro och har hängt med offside sedan starten. Han hade skrivit om brasiliansk spelarutveckling inför VM. Han följde Flamengo ungdomslag. Han skrev
inför vilket VM?
Vad sa du?
Vilket VM var det inför?
Var det inför VM i Tyskland.
Okej, okay, 16.
Ja. Och så skrev han om rivaliteten mellan Brasilien och Argentina och massa andra grejer. Han ville skriva om Copa Libertadores som är Sydamerikas Champions League.
Just det.
Och det var en sån här flummig idé. Ja, fast det är bara ett ämne, det är ju ingen story. Det kan inte vi skriva om, vi vill inte bara ha det där hållningslösa. Vad är berättelsen? Och då pratade vi om det där. Och så kom vi fram till att ja, men det är tacksamt om man har en match som slutpunkt i en text. Någon match som bygger på en spänning eller en konflikt. Eller... Mm. Och det hittade han inte och det gick, åren gick mer eller mindre. Men sen så hörde han av sig och så var han helt så här full av skratt och sa det är fan helt otroligt. Flamengo vann ju ligan här sist. Och det här lilla galna indianlaget i Bolivia, Real Potosí, som har världens högst belägna fotbollsplan, de vann där. Och nu lottades Flamengo mot Potosí här i Copa Libertadores. Och så var det tyst och så sa jag, ja det är ju fantastiskt. Och det var 3 månader före matchen.
Mm.
De skulle hemmamöte först och returmöte sen och några andra matcher. Så vi insåg ju direkt, det är helt underbart. Flamengo, Sydamerikas största klubb, lottas mot Potosí, Sydamerikas minsta mästarklubb, då David och Goliat.
Just det.
Bortsett från då att i det här fallet är David Goliat, för David har liksom fysiken på sin sida. De har inte förlorat hemma på 2 år.
Ja.
De har fans som sjunger Viva la Altura, leve höjden. De sjunger inte leve Real. Så vi sa att det är jättebra, det kommer ju bli jättebra reportage om du bara får hänga med Flamengo på den här matchen.
Ja.
Och då hade han lärt känna dem för han skrev om, som sagt, talangutvecklingen där. Så de visste vem han var och blev bara glada. En europeisk journalist skulle åka med i våran buss, vad roligt. Så det blev ett av de bästa jobben. Men det var en jävla väntan på det där tills världen blev som vi ville.
Men det kanske är så, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge liksom.
Nej, precis. Och i filter har det varit samma sak till exempel när Kristoffer Friman skrev om... Baren fyllde 10, det här tv-programmet, världens mest sågade tv-såpa. Då visste vi att det hade blivit en av världens största exportsuccéer.
Mm.
Att det hade exporterats till 22 länder, vilket ingen kände till. Och vi tyckte det var något otroligt lustigt i det här med att varje stackars gammal diktatur som fick kommersiell tv...
Ja.
Deras första kommersiella tv-program tenderade att bli Baren då. Men så då hade vi liksom, ja men vi visste precis vad vi ville göra. Vi ville hänga med en strikskonsult när han åker till något stackars land och ska lära dem att göra kommersiell tv och det blir Baren. Och då hade vi förklarat idén för Strix, fått ett okej. Kristoffer hade lärt känna den ansvariga konsulten som var med på tåget. Vi hade all bakgrund. Sen var det bara att rulla tummarna och så en dag, ett halvår senare, så ringer den här konsulten och säger, ja, det blev Armenien, vi ska åka till Yerevan. Ja, säger Kristoffer, när är det? Ja, det är om 4 veckor. Gött. Och så åker han med där och så blir det en väldigt rolig text, för att det är det som blir skillnaden. Hade vi bestämt oss, nu ska vi skriva om Baren.
Mm.
De fyller tidigare. Ja, det kan man göra, men du får inte bra reportage liksom. Reportaget bygger på att man hänger med den här konsulten till Jerevan och
ja, just det.
Bara spelar upp det som händer.
Ja, det kanske inte är någon exotisk resa att åka till Armenien kanske. Det finns väl sex även.
Ja,
men jag tänker som så här, med reportagen och artiklarna, har ni någon sorts agenda med dem? Att vill ni visa på något sätt att så här kan det också se ut, eller vad man ska säga?
Ja, så här kan det också se ut.
Många gånger har jag uppfattat det här David mot Goliat. Eller det där att... Hur ska man säga det? Det blir svårt att förklara. Det är ändå ni som sitter på fasen liksom.
Ja.
Nej, men jag ändå upp, många gånger känns det som att ni... På något sätt får jag ofta känslan att ni lyfter fram... Inte så den lilla människan som Hans Svanberg sa, utan...
Nej, men jag förstår vad du menar. Nej, men en god story är ju inte alls beroende av... att folk är kända eller inte. Ofta är kontrasten som är intressant. Alltså när vanliga människor gör extraordinära saker är intressant.
Ja.
Och när extraordinära människor gör vanliga saker.
Ja.
Alltså skriver vi om Carola så är det intressant om vi får henne att prata om, som hon gjorde i den texten, om sin känsla av att vara mobbad.
Ja.
Det är ju helt flippat. Hon är Sveriges mest älskad artist och har så många fans, och ändå går hon runt och är bitter och tycker att hon är förbisedd och mobbar.
Ja.
Kan vi prata med henne om den saken och få fram en text som är väldigt intim och personlig,
jo,
så är det bra.
Men det är det jag menar, det är väldigt sällan ni skriver som så här att Carola sen bara, hon har skrivit så här många, hon har släppt så här många album och nu spelar hon in det andra och den kommer komma ut i handen den 26, liksom. Det är inga sådana reportage.
Nej, om extraordinära människor gör extraordinära saker blir det ju ofta tråkigt liksom.
Ja,
men om extraordinära människor pratar om vardagliga saker, eller som Bingo och Katrin, de är ju också väldigt extraordinära, men om man liksom ser dem genom ett mer mänskligt filter. De vill också känna respekt.
Mm.
De vill också bli tagna på allvar.
Mm.
Nu har de bestämt sig för det. Nu ska vi bli respekterade. Det är i den kontrasten som det händer grejer. Eller som när vi skrev om Spotify.
Just det.
Så var vi verkligen sena på bollen. Vilket kunde störa oss. Eftersom vi fick redan ett år innan de lanserades. Så fick vi... ingick vi i det här gänget som fick testa Spotify och hade någon slags beta-version. Och...
Okej, så det skickades ut till olika medier?
Ja, det var Ika Johannesson som jobbade med oss då.
Just det.
Hon är ju sån som känner allt och alla, och hon kände någon där. Och så då fick filterredaktionen Spotify-konton och ingen visste vad det var.
Ja.
Sen missade vi det, för vi tänkte bara, fan, skriva om ett IT-företag, skickla vi liksom, vad är storyn här? De var så hemliga också. Så vi skrev aldrig, och så skrevs det hur många texter som helst. Och det var alltid den här handelsnubben Daniel Ek som har kostym och kan prata och är flashig, och han syntes hela tiden. Men så hittade vi när amerikanska Wired skrev om Spotify, så intervjuade de ju också Ek som alla andra och skrev den här fantastiska framgångshistorien. Men då var det, eftersom de är amerikaner så är de som sagt episka. Någonstans i en amerikansk text så står det fan alltid, hur börjar det här då?
Mm.
Och då var det liksom, it all started when crippled computer genius Ludwig Strigeus.
Just det.
Da, da, da. Och bara, vad fan var då crippled computer genius? Vad menar de med det liksom?
Ja.
Computer genius, crippled. Vi började kolla på Ludde. Vem är Ludde då? Ja, då visade sig att det han som hade gjort allt egentligen.
Men som inte fått.
Som inte en jävel hade talat om.
Nej.
Det var en chalmerist med en ganska svår muskelsjukdom. Som bodde i en tvåa i Gårda och samlade på Kalanka Pocket. Och det var en otrolig historia. Så den skrev vi om istället. Och det är just det där.
Men det är ju också lite mer intressant att läsa än att... för det, man har ju Daniel Ek, det har ju varit sommarprat och jag har varit andra jätte. Och man blir lite trött ibland när man får höra samma intervjuer hela tiden. Och det är lite så som man tänker som så att... ta som offside då, om man prompt ska göra ett reportage om Blåvitt exempelvis, eller om det står om Blåvitt i Aftonbladet och sen, då blir det ofta att jag tycker många gånger är det fokus på att Tobias Hysén är den största stjärnan och
ja,
den här saken. Och ibland kan det vara kanske lite mer skönt att läsa om typ Hjalmar Jonsson liksom.
Ja, absolut.
Och det var lite så det var just med det där med offside också, att där var ju Ekstjärnan och sen Ludvig då, den som ingen vet om, men som bidrar med väldigt mycket.
Ja.
Det var också en väldigt fint reportage. Men apropå, nu har vi bara pratat om fina reportage. Alltså, har du eller Fint känt att det där fick vi inte till?
Det händer hela tiden.
Ja.
Och vi är ju som sagt 15 pers som gör båda tidningarna.
Ja.
Och fem av oss då jobbar inte redaktionellt utan med andra saker. Så det är väl, man kan säga i princip fem hjärnor på varje tidning.
Ja.
Och det finns inte idéer nog till att allt ska vara lika bra liksom. Så målsättningen är väl att ett eller två jobb per nummer ska sticka iväg, antingen för att det är en berättelse som verkligen berör, eller att det man berättar om åtminstone är nytt och ger en sån här åh fan, det här har jag ingen aning om. Jag har liksom fyra sinneslägen som vi försöker sträva efter, och det är inga konstigheter egentligen. Alltså, jag snodde tre av dem från en amerikansk journalist som heter Michael Lewis, som är jätteduktig reportageskribent, världens bäst betalda just nu. Han skriver för Vanity Fair och så skriver han böcker, och så tenderar hans reportage att köpas av Brad Pitt och bli filmer. Så, men han träffade jag just för att han känner Schlosser och Pollan. Och han sa, han hade väldigt, jag frågade honom, okej Michael, men alla dina stories bygger på att du har väldigt roliga människor. Alltså han kapslar in väldigt stora historier, gör dem konkreta genom väldigt roliga huvudpersoner. Till exempel skrev han den bästa boken om finanskrisen, The Big Short, som handlade om, huvudpersonen där är en enögd autistisk kirurg som på sin fritid börjar köpa aktier. Det är en otrolig huvudperson som han har allt liksom.
Ja.
Jag sa, hur hittar du de här huvudpersonerna? Och då sa han, och då sa han att jag samlar på ämnen.
Mm.
Jag har högar, jag har ett jättestort skrivbord. Jag tar ett i taget. Men och när jag ska ge mig in på ett nytt projekt så ställer jag mig alltid framför varje hög. Och så går jag igenom vad jag har samlat på. Så jag har gjort massa förintervjuer och han har folk som hjälper honom. Så jag gör vissa förintervjuer och sådär.
Mm.
Och så står jag och bläddrar till exempel. En hög heter Island, finanskrisen.
Mm.
Och så står jag och bläddrar där. Är det någonting här som är upprörande, som gör mig förbannad liksom?
Mm.
Det är lite tekniskt och halvjolmigt liksom. Är det någonting här som är riktigt ledsamt då? Som berör mig, som gör mig ledsen liksom.
Mm.
Jag måste ändå känna någonting. De får faktiskt skylla sig själva i mångt och mycket liksom.
Det är klart.
Men är det något som gör mig glad då? Kan man garva åt det här?
Ja.
Ja, det här är faktiskt jävligt roligt. Jag har den här intervjun med den här torskfiskaren.
Ja.
Som gick en 2 veckors bankkurs och anställdes av Kaupthing. Och en vecka senare satt i London och gav finansiella råd till världens största fucking finansinstitut. Och nu är han fiskare igen.
Ja.
Det är ju roligt. Alfsson är rolig liksom.
Ja.
Ja, men då kan jag ändå skriva om Islands finanskris utifrån fiskaren liksom.
Ja.
Och så sa han, men om jag inte skrattar, om jag inte gråter, om jag inte blir förbannad, då bara, app, då slänger jag hela högen liksom. Tar vi en annan hög.
Ja.
Så vi snodde det och säger att ett eller två helst jobb ska jag få det att antingen skratta eller gråta eller bli förbannad. Men så har vi lagt till det fjärde, eller i alla fall tänka, åh fan liksom, det hade jag ingen aning om.
Nej, det
men det kan man inte alltid göra som sagt. Mycket, mycket blir att man bara, vissa intervjuer blir inte så bra. Alltså folk öppnar sig inte så mycket att man når det där jag pratar om.
Nej, men alltså
det, då gör man det ändå.
Men den sak jag tänkte, jo, men jag tänkte som sagt på, jag läser väldigt många magasin, jag vet inte hur mycket pengar jag lägger på den här knoll. På ett sätt skulle jag inte vilja veta.
Ja.
Alltså, vilket tycker du är er största konkurrent i Sverige bland magasinen? För min känsla är att ibland kan jag tycka att de tidningar som jag tycker är bäst i Sverige, nu låter det ju som fjäsk naturligtvis, men det är det ju inte, det är ju Offside Filter. Sen tycker jag att ikon är väldigt fint i nu. Jag tycker på något sätt att offside och filter påminner ju om varandra, men ikon, det finns drag där.
Jag ska erkänna att jag läser väldigt få svenska tidningar nu. Jag läser nästan bara amerikanska tidningar eller tyska i vissa fall. Och en del engelska. Jag ska faktiskt inte uttala mig om andra svenska tidningar. Ibland går jag igenom vi eller vi läser. Kanske Ögnar, Ikon eller kanske Sonic musiktidningen.
Ja, det är helt okej.
Kan jag läsa och Fokus sådär. Men svenska tidningar läser jag nästan alltid mest för informationen.
Så det är inte att du ligger hemma en förena kväll och läser. Nu har jag längtat efter detta reportage.
Nej, jag läser det aldrig för läsupplevelsen eller som, alltså ska jag läsa magasin för läsupplevelse så är det alltid utländska tidningar.
Men vi tänker som så här då, att sista frågan med magasin, att vilka tidningar du läser helt enkelt. Dels är det ju lite för tittarna eller lyssnarna, och sen vill jag ju gärna ha förslag själv på bra grejer.
Alltså det är, jag tror jag formade av att min farsa var en skadad tidskriftsnörd alltså.
Ja, okay.
Han prenumererade på 25 tidningar när jag växte upp. Utöver, då räknar jag även in dagstidningen i och för sig. Han hade, jag växte upp i ett hem där det fanns till att börja med då tre morgontidningar.
Ja.
Svenskan, GP och DN kom varje morgon.
Ja.
Och så fanns det då ett stort antal svenska magasin. Men han prenumererade även på Rolling Stone, amerikanska. Han prenumererade på National Geographic. Han prenumererade på en tysk filmtidning som heter Kino. Han prenumererade på en tysk geografitidning som heter Geo. Och så vidare liksom. Det fanns en otrolig massa tidningar hemma. Men de som formade mig mest när jag var liten, det var dels Rolling Stone, amerikanska, som idag bara är musiktidning, men som på 70-80-talet var mycket bredare och hade riktigt bra reportage om det mesta.
Ja.
Så fanns det också en del svenska tidningar som farsan hade. Dels tidningen Z.
Ja.
Som var en jäkligt udda, skön tidning. Det jag gillade med Zäta, och nu om jag letar reda på gamla Zäta-nummer, var att de hade sån härlig attityd.
Ja.
Det var verkligen en åfan-tidning. Ja. Och så hade han ETC, som är mer vänstertidning. Men ETC tycker jag var grym ett tag. Sen hade han den här kortlivade tidningen Prat, som Johan Ehrenberg gjorde ett tag, som bara var en intervjutidning.
Ja.
Sen kom den här tidningen Intrig ett kort tag, som var verkligen ett ambitiöst New Journalist-projekt vad heter han som skrev Kungaboken här om sistens?
Thomas Sjöberg
skrev mycket där.
Ser ni en bok om Bergman nu också? Sen.
Ja, precis. Thomas Sjöberg var ju verkligen New Journalist, alltså den här amerikanska reportageskolan Gud ett tag.
Ja, han är väldigt duktig tycker jag.
Ja. Skrev grejer i här och där som, ja, men så det fanns häftiga grejer på 80- och tidigt 90-tal i svenska magasinsvärlden, som sen tycker jag lite har försvunnit i den här nischifieringen. Sen har saker blivit mer och mer nischade och mer avgränsade, och så att om jag skulle ge svenska tidningsreferenser så är de så historiska tyvärr.
Ja.
Det är liksom, fan, Z var grym, Intrig var grym, ETC var grym ett tag.
Ja, men det kan man känna igen, för att min pappa, han fram till han gick bort 2003 så hade han prenumererat på två NHL-magasin och samtidigt, och sen 79 till 2020, hade många år.
Ja.
Och det var så kul, att i garderoben så hade han, man trodde att det var kläder där, men det var ju uppradat med bara så NHL-nummer. Det var ju helt fantastiskt.
Vilken skatt.
Och morsan körde ju böcker och tyvärr då däckade. Så får se, hoppas att morsan inte lyssnar på detta.
Ja.
Ja, men så det, och då var det ju fantastiskt att kunna hämta något gammalt nummer från 85 och läsa om spelare som var i Europa då. Det var helt fantastiskt. Tyvärr nu vet jag inte vart de finns idag. Men.
Alltså, min farsa var ju något av en hoarder när det gäller tidningar. Men när han väl flyttade så småningom. Det här måste varit sent 90-tal, så skulle han slänga allt. Och då ringde han mig och sa, är det någonting du vill ha? Kände jag bara, det här går inte, det är liksom helt källare. Men då åkte jag ändå
ute i Lindome, och jag gick igenom alla Rolling Stone i alla fall.
Ja.
Och jag satt mer eller mindre en hel helg, och så satt jag med rakblad och så snittade jag de bästa repen. Och det var så mycket där.
Det blev en hög sen då.
Det blev faktiskt en kartong bara med feta Rolling Stone-rep och intervjuer. Men sen släppte Rolling Stone faktiskt, bara för några år sedan, en box som man kan köpa i USA, som var alla tidningar de har gjort på CD-skivor med en fet bok. Och då köpte jag den boxen, och då kunde jag slänga den här lådan.
Fantastiskt. Men jag tänkte på en sak bara, att det var ett reportage jag hade velat. Är det för personligt om vi tar lite och pratar lite om Anders Rosten, bara lite?
Det är ingen fara alls.
Nej, men det var det för att jag har nu låter det ju lite dumt mot dig, men det är det reportaget jag tycker att du har gjort bäst. Om jag ska vara helt ärlig så är det svårt. Jag vet inte vem som har skrivit vad, så jag menar, det är inte att jag tycker du är sämre än någon annan, absolut inte. Men det med Hannes Råstam tycker jag, det reportaget, det var också det att just när det var med honom, så hade just min mormor gått bort i cancer. Så det var ju, på ett sätt var det jobbigt att läsa det för den sakens skull. Men det var ju så fruktansvärt vackert, det reportaget någonstans. Och sen var det speciellt vackert det som blev efterhand. Jag vet inte hur många gånger jag sett den här PK-debatten med när Borgström skämmer ut sig i vanlig ordning.
Ja, det har jag bara mardrömmar om. Jag var så jävla arg bara.
Ja, men man ser det, för jag
gick inte att vara vettig där. Jag tänkte nu ska jag bara vara kall här och intelligent. Men det gick ju inte. Jag tappade så fort jag såg de här fåntrattarna. Alltså.
Ja, men det är som det att jag, när jag jobbar, jag lyssnar alltid på någonting, och ibland är det lite PK-debatt. Och den jag lyssnar på, dels är det att jag är så fruktansvärt intresserad med Thomas Frick, hur man kan hitta på en seriemördare för att den sker, och sen framförallt att de får fortsätta med det. Så jag menar, det borde vara spöstraff på hela den.
Jag vet. Man önskar ju ibland att det var medeltid, eller hur?
Ja, men du vet, ibland, jag har alltid varit fascinerad av kriminalitet, så jag har någon tes om att man blir alltid intresserad av det som är så långt bort, och jag skulle aldrig våga vara kriminell. Dock brukar jag lägga fram att jag levde så hårt när jag var mindre. Vad gjorde du för någonting? Jag snodde med pennor i skolan. Så det är min kriminella bana som blir pennor. Ja, men det var det just att för den början så tänkte man, när man var mindre, att fan, Thomas Quick, kan det vara så här? Och då tänkte man inte mer på det. Men sen jag läste mellan Hannes Råsten och såg filmerna, så tänker man bara att ja, det är nog inte bara Thomas Quick det är fel på den här skalan. Och just det med Borgström, och det är som när man sitter här på jobbet, så när man sitter och skriver en text, så bara tänker man, är du med huvudet på riktigt eller? Och Björn också där.
Ja. Ja, i vissa fall är nog svaret att de har huvudet i för sig. Jag tror ju att Gubbjörn och Seppo Pentinen till exempel är ju...
Vem var Seppo? Han var inte med i
det. Det var polisen. De är nog, där är nog i för sig svaret faktiskt så enkelt att de är ju svagbegåvade, tyvärr. Ja. Men det är ju inte de andra herrarna, men skitsamma.
Ja.
Nej, det var speciellt, men det, som jag var inne på början, slumpen. Man försöker hitta logik i livet, varför leder det ena till det andra?
Ja. Nej, men det var så att jag tyckte att det var så fruktansvärt vackert där, att för det säger du ju någon gång i den att du gör det här för Hannes. Så jag menar, det var just det att det var inte, jag är inte avundsjuk att du får stå bredvid de två. Det är jag inte avundsjuk på något sätt.
Nej.
Men det var just det, att det var någonting fint att detta gör du för Hannes, och sen tycker jag att du gjorde ju inte bort det där. Det står ju några andra för. Ja, men just i den så tycker jag det är så skönt när Jan Guillou ritar ifrån till Claes Borgström och bara säger någonting, att de har gjort det sämsta advokat.
Ja,
det skulle de ju behöva, när man fattar det. Borgström får se vem han förstör för här nästa gång.
Ja.
Nej, men lite kort. Men det var också att det var just det här fint att, som jag sa, min mormor hade just gått bort. Ett år innan hade min mormor gått bort i cancer. Och det var det att det var så fint, om man hoppades att han måste ju få leva lite till. Sen vet jag inte hur lång tid det tog mellan reportaget tills allt var...
Några månader.
Ja.
Några månader. Men den, om du läser om den texten...
Men ni träffades på något, inte någon party, det var väl någon sån...
Ja, vi har lärt känna varandra, typ lite sus- och dusmässigt genom åren på olika fester, eller någon journalistprisgala, eller någon du vet, grävande journalister. Ja. Vi har tenderat att hamna på liknande ställen. Jag var inbjuden som reportagetalare på något jippo i Danmark.
Ja.
Och då var han där och pratade om dokumentärer.
Ja.
Så att vi hade stött ihop med varandra på olika ställen. Men det, om du läser det som är intressant med den texten, som ju fick många berörda, om du läser om den,
ja.
Så tänk på hur extremt kall den är.
Ja.
Det tycker jag var intressant. Jag satt verkligen och pratade med Kristoffer om hur ska vi använda den här materien och vilka detaljer ska han ha med. Så följer ju någon som är så pass sjuk eller blir så pass mer sjuk gradvis.
Ja.
Upptäckten var väl att, det visste jag ju innan, men jag visste inte hur långt man kunde dra det. Alltså det finns någon sån där att om reportageskriven så vill du måla och använda detaljer.
Mm.
Men ibland vissa saker som är hemska, det är det där Hemingways isbergsteknik, så kan du bara göra att folk känner det här är för mycket nu liksom. Det kan inte vara blödande sår och det ena och det tredje och så jag började skala bort allt sånt där och skala mer och mer och mer och mer och mer och mer. Så tänkte jag, hur lite kan man ha med och ändå beröra folk? Och det blev något märklig effekt där, att ju kallare texten var, ju mer man lämnade för folk att tänka själva, ju mer berörda blev de. Det fanns en sån här mellanläge där det fanns lite mer sjukdomsdetaljer, men när man bara tog bort dem, nu är det bara, rent konkret så är det bara mot slutet ett ställe där han kommenterar att han har så jävla ont i fötterna för att det inte finns något fett längre under fotsulorna. Att han stoppar upp fötterna under kroppen och har en kudde emellan istället.
Just
det. Det är liksom den lilla, lilla bilden. Och så är det bara, han pratar om att kaffe smakar inte gott längre. Allt annat är bara bortskalat. Men det är rätt häftigt att då tänker man själv istället som läsare.
Ja.
Du behöver bara några små grejer och resten kan du fylla i.
Men hur mycket är ni skadad bort så egentligen? Om du tar som ett exempel att i senaste filter så var det en text här med Anna Odell, den fotografen. Ja. Alltså hur mycket är det man skadar bort i en sån intervju? Eller vill säga, ta de här större reportagen.
Ja, vissa reportage.
Det måste ju vara skit.
Vissa reportage är ungefär det som man får reda på. Ja. Men visst, det är intressant, för jag menar, det tänker säkert många att en text på 50 000 tecken, då är det väl allt. Men så är det ju inte. Vissa skalas bort enorma mängder. Den här, alltså Kristoffers fågelskådareportage som har liksom 60 000 tecken nästan av fågelskåderi.
Ja.
Där det fanns ju hur mycket mer som helst av historier, anekdoter och fakta. Eller Killinggänget, råfilen.
Ja, den släpp den på bok så köper jag
den. Den var 250 000 tecken. Prat. Skär. Och sen så är det 50 000 tecken liksom.
Man kan ju tänka sig att det är väldigt mycket referenser där.
Ja, och det är mycket att de säger samma sak då, fast ur olika perspektiv. Och pratar om samma grejer. Men det är då det blir riktigt gött. När du kan välja. Nu pratar alla sex om samma sak. Ja, men vem säger bäst om det här? Ja, då tar vi den och så stryker du de andra fem.
Ja, men det är det man ibland kan känna. Att många gånger när ni har släppt då nummer som personer som är på förhand vet att de här är ju väldigt sympatiska, som det med Killinggänget. Där känner jag bara, men jag vill ju läsa mer. Kan inte göra någonting mer med när man ringer upp dem? Så man blir ju desperat. Men ja, så är det kanske.
Fast där har ju vi en lyx som nästan ingen annan har i Sverige i alla fall. I och med att vi kommer varannan månad.
Ja.
Vi kan välja att satsa på vissa grejer. Vi kan ju inte göra mer än två. Alltså det jobbet Kristoffer la ner på Killinggänget då. Mm. Två, tre grejer om året max kan vi lägga de resurserna på. Annars hade ju allt annat börjat bli för dåligt.
Ja.
För att det tar sån jävla tid. Men några gånger kan vi bara bestämma oss för att tokköra.
Ja.
Fågelskådningen, ja men det är värt en månad liksom. Jobba en månad bara med fågelskåderi.
Men det är det också som är så skönt. Att när jag läser någonting. Jag vill inte ha det här. Två sidor och sen ska man. Alltså jag vill ju. Som jag sa. Hade man släppt en bok om Killinggänget. Jag hade ju köpt den. Läst hur många gånger som helst. Jag vet inte hur många gånger jag läst Chibi och Persson. Det är ett annat sorts allvar än mycket annat. Men alltså att. Och sen när man läser om i Aftonbladet, jag är väldigt intresserad av musik, och då vet jag när Foo Fighters var i Stockholm här senast, de släppte skiva, så står det så här: exklusiv intervju, så här, mm. Och så är det en halv sida, så är det en bild. Mm. Och det tycker jag inte är någon exklusiv läsning.
Nej, det har ju blivit någon smitta det där, att exklusiv är detsamma som att vi är det enda mediet i Sverige som...
Jo, men
det, och så är det kanske inte ens det, men jag menar, det är inte det som avgör för läsaren. Läsaren, det är som journalistinternt mätmetod.
Ja.
Det bryr sig inte läsaren om. Läsaren vill ju bara att det ska vara bra.
Ja, men det är så som jag ibland kan känna att vad ska vi ta för exempel? Ta som det Chili-gänget. Hade det stått i Aftonbladet hade det ju bara blivit att hur kom det sig att ni gjorde den här drömmen om herran?
Ja.
Hade det varit därför det här? Okej, slut. Och så står det kanske att Robert Gustafsson har en ny DVD på gång liksom.
Ja.
Det är så, men i filter, och det är därför jag gillar filter och sådana tidningar, att, för där är det ju inte bara att just nu gör de det här, de är aktuella med det här, punkt slut.
Ja, men det är ju den episka, det där jag kallar för episkt, ja, att man vill ha en längre tid.
Ja, och man blir så jävla trött på Aftonbladet och Expressen, det är ju för många andra anledningar för den som...
Fast jag vill alltså jag, ja, både och.
Men det är just det, det är att, men sen är det också vad jag vill, som jag sa, det är samma sak att läsa en bok.
Ja.
Jag brukar ha en sån här, läsa att det är en bok som är under 300 sidan, då funderar jag på att skippa den bara, för det är inte tillräckligt mycket. Men då är det samma sak där, skulle det vara en bok, jag vet Howard Stern har en bok, hans första självbiografi på 750 sidor. Allt där är ju inte intressant.
Nej, men jag tycker det är lite för hårt. För jag tänker att det är två olika behov.
Jo, så är det absolut.
Jag tänker att det ena är informationsbehovet.
Ja.
Och det handlar bara om, ja, nu är Foo Fighters här. Varför är de här och vad ska de spela liksom?
Jo.
Och att det är ett helt annat behov. Alltså fördjupningsbehovet och berättarbehovet. Det är liksom... Det låter ju flummigt, men information ska in i hjärnan bara liksom för dagen.
Jo, jag menar så
det. Och det andra ska in i magen eller hjärtat eller, och ge det något mer. Så jag plöjer en jävla massa dagstidningar och nyhetsmedier också. Och är inte besviken på dem för att de inte ger fördjupning. Eller jag är bara besviken om de inte ger mig den här informationen och flödet liksom. Och det gör de ju faktiskt. De ger ju flödet. Och...
Jo, jag menar. Så jag får väl kanske ta tillbaka lite av det. Så jag får ju veta allting där. Men sen är det också just det som jag sa. Att det är ju därför jag många gånger. Visst, läser jag också Aftonbladet på tåg och så här.
Ja.
Jag läser ju mycket hellre. Nu behöver jag ju inte nämna filter. För det har ju tydligen kommit fram att jag gillar det väldigt mycket. Men det är ju därför jag förväntar exempelvis Ikon.
Mm.
De hade ett schysst reportage av Russell Simmons, där hiphop-snubben.
Okay.
Det är ju för att där är det, där får man ju veta så mycket mer.
Mm.
Och det är sånt jag är intresserad av. Jag skulle inte vilja veta att där förekommer, där får man ju reda på hur gammal han är. Men det är det jag menar, att många gånger i Aftonbladet, Expressen och sådana, då blir det just där, den där lilla faktarutan och sen vad han gör just nu, inte hur mycket Russell Simmons har gjort för hiphop och sådana saker. Men det är det som du sa, ibland är det ju skönare att bara få någonting, veta någonting lite snabbt och så tar det lugnt.
Det är olika roller sådär. Det är två olika.
Och sen är det ju alltså det är bara att det finns någonting för alla. Det vore ju skittråkigt om det bara fanns långa, episka.
Tom Wolfe som är en av de här som grundade den amerikanska New Journalism-skolan på 60-talet. Han skrev en antologi 72 som heter The New Journalism, som är en samling stilbildande texter. Förordet där är faktiskt jätteroligt, för det handlar om just konflikten mellan nyheter och berättande. Och hur de här berättande journalisterna på 60-talet, hur de var sådana ufon på sina redaktioner. De satt på nyhetsredaktioner och så bildade de något annat. Och så kunde de träffa någon sån här nyhetsjägare och säga, åh vilken historia jag har. Och så kunde han säga, men vad fan är skopet av, vad nyheten här? Och så sa de bara, men vad fan, det är en berättelse. Och så kunde skopjägaren komma in och säga, shit, nu har jag det här skopet. Och så kunde de säga, men det är ju ingen bra berättelse, vad ska jag läsa det där, det lär mig ingenting om livet. Och så målar upp den här underbara scenen där det är någon galning som ska ta världsrekord. Han ska släpa, om det är 5 jävla roddbåtar
efter sig, och han drar dem med ett snöre som han håller i tänderna, och så simmar han mellan, jag tror det är Manhattan och Staten Island, eller så är det Manhattan och Frihetsgudinnanön eller något sådär. Och nyhetsjournalisterna står borta på den här ön som han ska till, de vill ju bara skriva nu är rekordet utfört.
Och så
är det då en av de här berättarna som känner att shit, jag ska skriva berättelsen om det här. Så jag ska simma med den här killen. Så han börjar träna på att simma. Och sen så när den här morgonen kommer och de här båtarna ligger där, och så ska den här gubben bara dra dem, och så hoppar han i vattnet. Och så när han kommer i vattnet så tittar han upp. Fuck, är du här också? Och då sitter en av de andra berättarna i en av båtarna. Då har de tänkt samma idé. Så en ska simma med och en ska sitta i en av båtarna. Liksom. Och de har helt andra. Och när de väl kommer fram då, så möter de här nyhetsjournalisterna som bara är ute efter fixande eller fixande inte. Liksom. Ja, där möts de.
Ja, men det får man kolla upp helt klart. Har du någon sån här att du känner att jag skulle gärna vilja göra ett reportage om någon sorts person, någon människa eller band?
Nej, just nu har jag inte det, vilket är lite läskigt. För det betyder bara att jag har haft för mycket att göra.
Du får gärna göra ett reportage på varje om du vill.
Nej, men nej, just nu finns inte riktigt det där, men det har haft för mycket att göra med för mycket annat, med både kvickeriet och sen Johan och Martin var i en lång process och boken där. Och
men det tänkte jag på en sak här nu, det kanske också blir för personligen, men hur kände ni när det blev som det blev med dem, med tanke på att de skulle göra ett reportage för er?
Alltså
det var inte ert fel, det var inte så.
När det hände var det ju, jag kommer ihåg när...
Då kanske man inte tänker så mycket på att nu får vi inte det här.
Jag tänkte ju precis som, tänkte inte annorlunda än så många andra, utan det var mer bara, shit, vad knasigt. Vilken tur att de inte dog. Och så var det med, de kommer väl hem snart. Och så ringde jag och pratade med Anna Roxvall som hade kontakt med dem. Och, just det. Vad händer här nu då? De sitter häktade, men ambassadören säger att de är hemma snart. Så det tog ett tag innan jag överhuvudtaget kopplade allvaret, för att säga.
Ja, men så är det. Men i den boken är det så skönt också. Jag ofta många gånger så är det små detaljer jag tycker som är så kul. Då är det just den när de har blivit gripen. Och då hade väl Johan ett kort med, när han hade mycket sken och hår. Och så svarade, så hade hon då Anna sagt någonting att det här kan vi inte ha och lägga ut. Någon kommentar är terrorist. Utan säger bara, nej men heter man Johan Persson får man se ut så här på bli...
precis.
Att de blanke var så jävla sköna också. Ja, men det är också en fantastisk bok. Men samtidigt är det där jag önskar att de inte hade behövt skriva boken. Men allting som hände, det följer med sig erfarenheter och positiva saker. Ja, hoppas de inte råkar ut för samma sak igen. Eller någon annan för den saken.
Det var en jäkla resa allt det där.
Ja, men för det kommer jag, då läste jag, när det här var så läste jag statsvetenskap i skolan. Ja. Och det var just, det var någon, då skulle vi någon gång göra att man skulle hålla någon sorts redovisning om något internationellt problem då mellan Sverige och någonting annat. Och då vet jag att jag snackade en del om, eller jag snackade om Johan och Martin där, och det är som man har suttit och tänkt på att jag tycker ju att, sen vet jag, man har hört folk på gatan och så på företaget, många vet säga så att ja, men de får ju skylla sig själva. Jag fattar inte hur de... Sen är det alltid, det är ju inte bara ens fel, utan man hade säkert kanske kunnat vara mer försiktig, men samtidigt man måste kunna få det fria ordet liksom.
Ja, alltså jag, alltså det,
men sen det är sådana här,
det häftiga med det som hände nu när det slutade så bra, och när de också har skrivit ur sig sin historia som blir så väl mottagen, och som så många läser, det är att jag tror att den delvis faktiskt har förändrat folks tänkande.
Ja, men det, så
om
är det
journalistik. För jag tror det du säger, alltså att de får skylla sig själva.
Ja, det är
lätt att tänka så om man inte till vardags
ställs inför de här frågorna och reflekterar över dem?
Nej, men det var så just det. Det måste jag ju vara ärlig med att just när man läste det i Aftonbladet så tänkte jag ju att det var inte så jävla intelligent kanske.
Nej.
Och så var det nog många som tänkte. Men sen när man börjar läsa om dem, när man har läst boken.
Ja.
Det var ju bara några dagar tror jag kände de får skydda sig själva. Ja. Knastrumpeterna liksom. Sen dess har man ju fattat att, eller jag är ju det där, jag tycker att man måste ju kunna få göra vad man vill liksom. Sen ska man inte få våldta folk på sådana saker.
Nej.
Nej, men alltså i grunden tycker jag man måste väl kunna få göra sånt och sen... Ja,
men grejen är ju också den att de flesta tror jag, väldigt många av dem som tänkte de får skydda sig själva, det här var väl dumt.
Ja.
De hade en dag innan eller två dagar innan läst någonting från Syrien.
Ja.
Shit! Fan, milisen beter sig så och här bombar de det här och utan att reflektera över hur nådde den här nyheten mig.
Ja, okay.
Alla nyheter från Syrien bygger på att någon befinner sig där mot regimens vilja under stora umbäranden och med fara för sitt liv för att kunna rapportera hem.
Ja,
men i och med att det inte framgår av den rapporteringen så är det ingen som tänker på det, utan man vill bara ha de här nyheterna från Syrien, man vill veta vad händer i Egypten, man vill veta vad händer i Libyen. Man vill ha de här häftiga nyhetsbilderna i Benghazi.
Just det.
Och i vanliga fall så behöver alla reflektera över att det där också är brott mot vissa regler.
Jo.
För att det är Gaddafi var galen liksom.
Ja.
Men sen då så är det de här två svenskarna och då plötsligt så det där ska man väl inte hålla på med. Men det tror jag Johan och Martin har fått folk att tänka mer på och inse att ja, men just det, medier har ett uppdrag.
Jo.
Det är inte två äventyrare, utan medier har faktiskt ett annat uppdrag. Och...
Nej, men det är ju som att för mig, alltså det är ju, de två är ju de största förebilderna man har just nu. För det de gör är ju, det är ju journalistik, jag tycker många gånger så. Samtidigt är jag så svårt för det här när man skriver att det är så här och så här gick det igårdagens offside. Eller igårdagens idol menar jag.
Mm.
För mig är inte det en annan sorts journalistik. Det Johan och Martin gör det. Det är en journalistik. Det är så det ska vara. Men sen är det finns ju någon som tycker att idol är mycket mer viktigt än vad som händer. Och då är det bara beklaga. Men...
Ja, det är bara välja.
Ja, nej men så jag menar. De två, de ska ha all respekt och kärlek och värdnad och allting. Det de gör, det krävs mycket för att kunna göra det.
Där var dagens specialavsnitt med Mattias Göransson slut. Hoppas ni alla har tyckt om avsnittet och håll öronen öppna för nytt från Munväder. Hej då!